Då var det dags för säsongens näst sista avsnitt av Klimatekot. Och idag ska vi prata om energigemenskaper. För det har nämligen seglat upp som ett verkligt alternativ på senare tid. Hur funkar det och varför kan det vara bra? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att göra det har jag Erik Eklund, energi- och klimatrådgivare på Umeå kommun. Och Jonas Lund, affärsrådgivare på Companion. Välkomna till Klimatekot.
Tack.
Tack så mycket.
Vad kul att ha er här. Och Erik, det var ju jättelänge sedan. Du har ju varit föräldraledig.
Ja, det stämmer. Jättekul att få vara här idag.
Härligt att ha dig tillbaka. Vi ska prata energigemenskaper. Det här är ju någonting som vi har nuddat vid många gånger här i Klimatekot. Men det har aldrig riktigt, det har alltid känts ganska långt borta. Men nu är det väl lite så att det här är på G, Jonas.
Ja, men jag håller med. Det känns som att det här är en rörelse som det inte är frågan om det blir av, utan det är när det blir av. Och vi pratade lite grann innan också om att vi behöver ta i frågan, vi behöver liksom våga kasta oss ut och se och vrida och känna på vad det här egentligen är. Så det, jag känner också att vi är som redo att ta nästa kliv nu. Förutom att bara prata om det och nuddat virus, så kanske vi ska skapa någon form av häftig massa av det här också.
Mm. Vad säger du, Erik?
Ja, men jag håller med absolut. Det här är jätteintressant att skapa också nya möjligheter. Just att kunna dela energi mellan fastigheter och nyttja den förnyelsebara lokala energin på ett helt annat sätt i samhället. Som också då gynnar demokratiska frågor men också gynnar klimatfrågan i stort.
Just det. Men vad är det som har hänt då som gör att det här helt plötsligt har tagit fart?
Ja, men jag skulle säga att det är flera parametrar. Dels så naturligtvis har vi en energikris som inte är obekant för någon, som har kanske drivit på frågan lite grann. Men sen finns det väl också en kunskapen kring det här börjar bli bättre och bättre, mer och mer. Och man vill engagera sig kanske i den lokala byn för att både sänka kostnader. Man vill också göra en kloka val för miljön. Men sen tror jag att det finns också en social aspekt i det här, att man går samman, precis som Erik var inne på, den här demokratiska, man går ihop och gör någonting. Så att jag tror att det finns driv på flera håll. Och inte minst har även då lagstiftningen förändrats sen något år tillbaka, som har gjort det möjligt att faktiskt utveckla det här, och även tekniken. Så det är många parametrar, tänker jag, som samspelar för att det här liksom flyttas framåt.
Mm. Hur mycket påverkar lagstiftningen, tror du, Erik?
Den påverkar i ganska stor utsträckning. Jag menar, tidigare har man inte kunnat få flytta el mellan byggnader till exempel. Och nu ser man möjligheter att öppna upp för den regeln att faktiskt kunna göra det. Och vad man kan se mellan villägare, så är det, tror det går ganska bra att göra idag. Men titta på andra företag och föreningar, så behöver man testa det här lite grann. Precis som Jonas säger, det här är en utvecklingsfas. Vi måste jobba med det här och testa det framåt.
Mm. Vi ska grotta vidare i det här, men först och främst så, Jonas, Companion. Om du berättar lite grann vad det är ni gör på Companion, så att lyssnarna får som en bild av er.
Mm. Vi är ju en organisation som finns i hela landet och har ett uppdrag att främja det kooperativa entreprenörskapet. Och det är ju genom rådgivning till både företag och föreningar, ekonomiska föreningar kanske framför allt, men även privatpersoner som har idéer som på något vis då vill utveckla och bli en samhällsnyttig verksamhet. Vi är ju i Umeå och Skellefteå och Lycksele, så sitter vi totalt även nu 9 personer i Västerbotten som jobbar just med rådgivning på olika sätt. Sen är vi en projektorganisation, så vi är som med fingrarna i många syltburkar för att utveckla samhället och den sociala och den miljömässiga hållbarheten för företag. Men affärsutvecklare kallas vi för, men rådgivare är också ett synonymt ord till det. Så Companion finns i hela landet, en ekonomisk förening som jobbar med att främja det kooperativa företaget. Uppdraget är väl av Tillväxtverket, kan man säga, för att bredda den här synen på entreprenörskap. Det är inte bara aktiebolag eller handelsbolag, det kan också organiseras på andra sätt. Och där kommer vi då in med rådgivning till föreningar och företag framför allt då.
Mm. Och då kan man ju tänka att just en sån här sak som energigemenskaper är som handen i handsken för er.
Ja, men det är ju det. För många som hittills har provat det här, kanske inte så mycket uppe i norra Sverige, men då är det ju via ekonomiska föreningar. Man organiserar sig tillsammans. Och det är därför att det här är så intressant för oss. Vi är väl inte superexperterna på tekniken och energilagring och allt det här just nu. Men att organisera medborgare eller företag tillsammans, där är ju vi starkast. Och det är det som är vår roll i den här sammanhangen. Det är att få folk att organisera sig tillsammans. Vi tror ju att den kollektiva intelligensen gör ju att det här kommer att bli så enormt mycket bättre än om man gör det bara själv.
Mm. Men hur märker ni då att det här är någonting som är på uppsegling, Erik?
Nej, men vi har ju tagit del av information dels för förändrad lagstiftning, om man ser även från EU att man vill jobba med den här frågan, framförallt där man liksom lyfter det här med energigemenskaper och kunna skapa det för att komma bort från fossil energianvändning, men också skapa möjligheter att nyttja den lokala energin på ett annat sätt. Och jag tror att vi är lite grann i startgroparna här. Jag tror intresset, att vi behöver mer kunskap, vi behöver berätta mer om de här möjligheterna som faktiskt finns kring det här och dela energinyttjare på en större skala. Det är också, jag tror, någonting vi behöver jobba med att göra med och promota som en stad eller som en kommun för att vi ska nå våra målsättningar med klimatfrågan och så vidare. Så det är en viktig pusselbit.
Mm. Har ni märkt av att folk kontaktar er på energi- och klimatrådgivningen kring den här frågan?
Nej, inte direkt. Jag tror att man känner kanske inte riktigt till det här och hur man kan jobba med det. Men däremot kommer det frågor, om jag sätter solceller på den här byggnaden, kan jag skicka det till det här huset? Så tankarna finns ju där. Va? Det gör de. Man vill ju liksom kunna nyttja det på så bra sätt som möjligt.
Ja. Men vad är fördelarna då med en sån här energigemenskap, Jonas?
Men förutom med den uppenbara liksom miljönyttan, så tänker vi att det finns en demokratisk aspekt i det här också, att man går in och man äger och producerar och lagrar och konsumerar sin egen energi. Och det finns i det här, så finns det både, man brukar prata om tre hållbarhetsaspekter, det är både socialt, det är miljömässigt och det är ekonomiskt lönsamt, och här har man ju faktiskt alla tre. Så att vi inte har kommit längre i det här är ju faktiskt lite märkligt med den utgångspunkten. För det finns liksom vinna situationer utifrån de här tre hållbarhetsaspekterna. Så att vi borde komma längre, och det är väl det vi hoppas på nu då.
Mm. Men ge mig en bild då. Hur kan en energigemenskap se ut? Vem är manad?
Ja, men jag kan, alltså, enkelt uttryckt, utan att krångla till det och gå in i detaljerna, så kan det vara ett antal byggnader på landsbygd eller en förening i stan med hus som i nära anslutning, man behöver stå något sådär nära varandra, som går ihop och bestämmer sig, vi tycker att våra energikostnader är lite för höga, vi är lite för beroende av annan el, vi borde kunna göra något ihop. Och då går man ihop, knyter ihop de här fastigheterna i ett lokalt nätverk, kan man väl egentligen säga. Där man då producerar och liksom har koll på sin egen el. Och det är inte bara att det är miljö och ekonomi i det här. Det är också lite grann här, om du tänker en bostadsrättsförening som gör ett sånt här, eller på en landsbygd. Så man går ihop och måste ju börja på prata med grannen om saker och ting som man inte har pratat om förut. Vilket vi hittills har faktiskt kunnat se är inte en helt oviktig effekt eller bieffekt av att man gör det här. Så att man går, vi borde göra något, vi gör det tillsammans, och sen så åker man och köper solceller till exempel.
Ja. Är det ofta solceller som är grejen, eller vindkraftverk, eller vilken typ av energi brukar det vara?
Det finns väl egentligen både solceller och vindkraft, men solceller ska jag nog kanske säga är vanligast.
Ja, jag är beredd att hålla med där också. Sen finns det ju andra möjligheter också, om man tittar på batterilagring till exempel, och också jobba med det här med effektbalansering, så man inte använder så mycket effekt när alla andra behöver effekt. Man kan spara lite energi just den tiden för att nyttja det senare, helt enkelt. Så att det finns möjligheter att tillsammans jobba med det här på ett smartare sätt, jag tänkte.
Mm, just det. Alltså, vet ni av några så här bra exempel på energigemenskaper som ni kan berätta om? Jonas?
Ja, men det finns ju, Companion har varit inblandad i några energigemenskaper i Värmland där man har testat det här. Då kanske det har varit lite mer landsbygd. Jag vet att det pågår lite större projekt i både Örebro och Hammarby Sjöstad. Jag vet att det finns exempel på Gotland. Så att det finns ju runt land, men inte så mycket här uppe i Norrland. Jag vet att Piteå Energi har också tidigare varit lite så här, det här är spännande, här vill vi göra någonting. Så att det finns exempel, men de borde kunna vara så många, många fler.
Mm. Men då är det alltså, det är sån här mikronät vi pratar om, eller hur? Att man bygger ett mikronät. De nickar här.
Ja.
Och energibolagen, hur ställer de sig till det här? Har ni någon uppfattning, Erik?
Nej, men Nu har jag inte pratat direkt med de lokala energibolagen kring den här frågan, men jag upplever det som ändå positivt. Man ser ju också möjligheter att göra affärer och kanske vara del i en energigemenskap också. Va? Så att det kan ju vara allt från det privata hushållet till bostadsföreningen till energibolaget och kommunen som kan bilda en energigemenskap. Så det, jag menar, vi kommer att vara beroende av elnätet och samarbeta då med energibolaget vore en fördel. Jag tänker. Mm.
För visst har det varit så tidigare att energibolagen har varit lite sådär, det är lite svårt.
Jag kan inte heller styrka det på något sätt, men visst har man haft en känsla när man har läst att man kanske har varit lite orolig på något vis att det här är en konkurrerande verksamhet i det de gör. Men jag tror nog att den pendeln håller på att svänga på något vis, där man, precis som Erik är inne på, man kanske kan se att man är en del av det här. Inte att det är en konkurrent, utan man på något vis är en del. Men det är klart att det måste ändå levereras el. Och då kan man som välja som energibolag att se det som ett hot eller som en möjlighet. Och det är upp till dem då, såklart. Men jag tror nog att man börjar se att det här vill vi nog ändå vara en del av på något sätt, tänker jag.
Mm. För man kommer inte vara off-grid, eller hur? Man kommer fortfarande vara uppkopplad mot elnätet.
Ja. Ja.
Så det blir samma princip som om du har solceller själv, där du säljer när du inte behöver elen, men producerar. Och sen så köper du när du behöver.
Ja.
Mm. Men vad är vinningen då? Liksom, förutom det här sociala, med att gå ihop och göra det här och inte bara var och en installerar solceller på taket?
Jag tänker att det finns flera fördelar. Som du säger, det här sociala är en del. Men jag tror inte det som folk i första hand tänker på, utan att det finns att man äger och producerar tillsammans. Alltså det finns en sån här tillsammans-tanke. Jag tror att när man ska in i någonting nytt, som det här, om vi kallar det här för någonting nytt, någon säger säkert att det här har funnits en gång, och så är det väl i viss utsträckning då, så tror jag att det finns en fördel att man är flera som kliver ut och man hjälper varandra med lite risker och kunskap och den inhämtningen också. Så att jag tror att det är en viktig parameter att göra det här tillsammans. Man sprider riskerna, sprider kostnaderna, men man får effekthemtagningen i dubbel bemärkelse här då.
Mm. Just det. Och du var inne, Erik, på det här med batterilagring.
Ja.
Och jag tror nästan att sist vi pratade om det här, du och jag, så var det svindyrt med det.
Mm-hmm.
Det var ju några år sedan nu som vi hade ett helt avsnitt om solceller. Men visst har det hänt väldigt mycket där?
Ja, nu har jag inte 100 koll på priserna på batterier, men de går ju ständigt neråt. Va? Vi har gjort det under flera år och man ser nu möjligheter att faktiskt kunna använda batterier och lagra el från solceller, eller använda det som när elen är billig på natten till exempel, så kan man ladda sitt batteri för att sedan använda och toppa och använda den elen i batteriet under dagen när elen är dyr, va, för att spara pengar men också minska effektuttaget. Va. Och det här ser vi speciellt nu den energikris som var också med de höga elpriser, så ser man att det här börjar vara en helt annan, en intressant fråga att titta på.
Mm.
Priserna sjunker och tekniken blir bättre och lagringsmöjligheter både på liksom batteri och vätgas, så att det hela tiden går liksom åt rätt håll, som gör det mer och mer intressant.
Och elbilarna blir fler, också potentiellt lagringsutrymme.
Absolut, ja, så är det.
Vad tror ni om vätgasanläggningar då i en sån här gemenskap? Det har ju som sagt att det är ju för dyrt för privatpersoner än så länge, men i en gemenskap?
Ja, men alltså, jag tänker att det har varit, eller det är fortfarande relativt dyrt och det har varit dyrt. Men även där händer ju saker, så att det börjar ju, så att snart är det börjar på vara liksom intressant att titta på det också. Även om det fortfarande är dyrt, så det händer ju mycket saker där som gör att det här är fullt möjligt att liksom, och det är det här vi vill göra nu. Vi vill både lära mer och prova och göra också och se vilka möjligheter kan det här finnas och vilken teknik kan vi använda. För men om 5 år så kommer vi att sitta, och det här var ju länge sedan vi pratade om det, men det kommer ju kännas som att det var stenåldern som vi sitter och pratar om. Om nu då, för tekniken går så pass snabbt och priserna blir liksom lägre. Så det är mer och mer attraktivt att ta tag i de här frågorna. Så.
Men om man pratar vi liksom 3 hushåll exempelvis som går ihop i en gemenskap. Är det möjligt, eller pratar vi 20 hushåll eller pratar vi 100 hushåll som går ihop? En hel by som går ihop. Vilken liksom storlek pratar man om när man tänker sig en energigemenskap?
Bra fråga. Min uppfattning är att det kan vara allt från idrottsföreningar som har solceller på taket som producerar lite för mycket och säger att ja, vi kan sälja till några grannar här under sommaren, till att det går ihop flera bostadsrättsföreningar som samverkar och kanske delar el från solceller, men kanske också har möjlighet att dela värme med varandra, inte vet jag. Man kanske en har värmepumpsanläggning, en annan har fjärrvärme och säger att ja, men här kan vi samköra på ett smart sätt och lagra värme.
Jag tror att exemplet i Hammarby i Sjöstad, tror jag, om jag inte helt ute och cyklar, tror jag var 700 lägenheter totalt sett i det. Så ja, det kan se ut lite precis hur som helst. Det kan vara 3 fastigheter på landsbygden och det kan vara 700 fastigheter i Stockholm. Så att det är det som är det fina i det här också. Det behöver liksom inte, det finns inte en mall att ni måste vara x antal fastigheter som går ihop, utan jag tror att det kan se olika ut, och det är det som är lite av det fina i det här också.
Mm. Men och vad kan Companion hjälpa till med i det här då?
Ja, men vi tänker oss att hela det här bygger på att man ska göra det tillsammans, oavsett det är privatpersoner eller företag. Och den kooperativa grundtanken är ju att det ska vara liksom schysst, jämställt, demokratiskt och liksom få ett inflytande. Alla får möjligheten att tycka och tänka kring de här frågorna. Companions hjälper ju till med att facilitera den här typen av processer i andra sammanhang. Varför skulle vi inte kunna göra det för en energigemenskap? Sen så, vi är ju också en projektorganisation. Kan vi hitta medel och partner som vill jobba med oss i den här frågan, så tänker jag att vi kommer behöva liksom fylla på med expertkompetens också. Den har vi kanske inte fullt ut idag, för det här är också nytt för oss. Men i en framtid, om vi vill liksom ta lid i det här, så behöver vi fylla på med kunskap. Men det vi redan nu kan göra, det är att hålla ihop en process. Vara liksom värdskap för en bra process, där alla liksom kommer till tals och ges en möjlighet inför att man organiserar det här, exempelvis i en ekonomisk förening. Och då tar vi det viss kunskap i att få det här som en bra fungerande förening. Och då hjälper vi till där.
Mm. Jag kan tänka att det är ju sådana saker som det ska underhållas och så vidare. Det är många frågor som kan uppstå där med grannarna.
Definitivt, och därför är det viktigt att man, liksom, man måste börja på prata med varandra och hitta liksom det som är utmaningen och bli överens om vad man vill göra och vart ska vi sätta de här solcellerna, om det nu är det vi pratar om. Och det finns jättemycket den typen av frågor, men sånt är viktigt, för det är ofta så här, ja, men det vi skulle ha gjort det här, eller min erfarenhet nu, du var lite inne på det tidigare Erik också, att det bubblar ett intresse, men ingen riktigt tar lid i frågan och liksom, hur håller man ihop det här? Det är ju det klassiska när olika ska samverka, att vem gör det här då? Vi vill, men vem gör det? Och där är ju lite grann på din tidigare fråga. Ja, men det är vår roll. Det är det vi gör i andra sammanhang. Varför skulle vi inte kunna göra det här?
Vilka är det, jag tänker, när det kommer just till det där med att ha en ekonomisk förening eller en form av kooperativ, så vad är dina erfarenheter av hur det brukar funka? För jag kan tänka mig att det ändå är många som är ovana i det sammanhanget. Liksom, kanske se lite faror och risker och lite tänka om situationer. Hur tänker du hur brukar det gå till? Hur brukar det funka?
Ja, men, det första är att man bildar ju inte en ekonomisk förening för att man ska bilda en ekonomisk förening. Man måste liksom vara överens om syftet med varför gör vi det här. Och den diskussionen är viktig att alla liksom bottnar i innan man kliver in och säger att jag vill vara med. Men min erfarenhet, alltså överlag, så är en ganska okänd och underskattad form att organisera sig på. När vi pratar entreprenörskap och företag, så är det ju, ja, men det är handelsbolag eller aktiebolag som är liksom, ja, men det är det man tänker. Men en ekonomisk förening fungerar precis likadant som ett aktiebolag. Där har du en aktiebolag, har en bolagsstämma, och i en förening har du föreningsstämman. Så skillnaden är väl egentligen att den ekonomiska föreningen är lite friare i sin form, att nya medlemmar kan kliva in. Och svar på din fråga om hur det brukar fungera, det där är ju svårt att svara på. Men överlag så tycker jag att man uppskattar formen, men man har lite kunskap ibland om hur det funkar, att den finns överhuvudtaget. Sen så är det väl så, och det finns ju i andra liksom bolagsformer också, att det kan bli oense mellan individer i en förening, precis som man kan vara i ett bolag. Och ska folk samarbeta och samverka, så kräver det att man kan liksom ta av sig egen intresset och sättas på någon form av liksom allmän intresse och den kavajen och sitta där med de glasögonen då. Men överlag så okänd och underskattad, men väl fungerande, kanske sammanfattningsvis.
Mm. Och hur kan EKR, energi- och klimatrådgivningen, hjälpa till i det här då, om man är nyfiken?
Ja, men jag ser ju energi- och klimatrådgivningen som en naturlig roll i det här. Jag menar, vi är ute och pratar med mycket byaföreningar, vi pratar med mycket idrottsföreningar och andra föreningar runt om i Umeå kommun då, och berätta om, ja, men framförallt hur ska man spara energi, hur kan man producera förnyelsebar energi och så vidare. Och det här är något som vi måste lyfta och prata mer om. Liksom, hur kan man göra det tillsammans? För att, dels för att få mer nytta den här lokalproducerade energin på ett bättre sätt. Men också då ja, men bygga vidare på det och nå de målsättningar som finns. Men så att det här är en viktig fråga för energi- och klimatlinjen att ta vidare i kommande arbete. Absolut.
Men om man då som idrottsförening har... Så du har stora ytor att sätta solceller på, men det kanske inte går så jättemycket el, framförallt inte löpande. Kan man se det som en källa, som en inkomstkälla då, att sälja den här elen till grannarna runt omkring?
Det kan inte så jättemycket om hur det exakt funkar, men borde väl kunna vara så, absolut. Och sen, det jag tänker är stora fördelen att om man går ihop i en sån här förening, att ja, men här har vi ett perfekt ställe att sätta solceller på, det mark som inte nyttjas, vi har bra med solinstrålning, istället för att vi ska lägga det på massa tak runt om där det inte blir så bra, så behöver vi inte köpa lika många paneler, men vi får ut mer energi ändå, va? Så att det där tror jag det finns en stor vinning.
Så det kan vara bättre att placera, det är bättre att placera det på marken alltså?
Nej, inte, absolut inte. Men om man tittar en by till exempel, så kanske vissa tak, jag tänker mer läget.
Just det.
Alltså är det massa tak i söderläge hos en bostadsrättsförening, den andra har tak i bara norrläge eller öster och väster, så kanske det är bättre att sätta mer solpaneler på den förening som har bättre läge till exempel, för att kunna få mer bang for the buck. Tänkt.
Vi hade ett avsnitt tidigare här i vår om småskalig vindkraft. Och då var vi också lite grann inne på det här. Liksom, kan man gå ihop och skaffa sig ett vindkraftverk kanske? Vad tänker ni om det?
Alltså det kan man ju. Det är fullt möjligt även det. Det som vindkraften har kanske haft lite emot sig är att det är så förfulande för omgivningen på något vis. Då. Det har väl varit nackdelar. Men jag tänker på hustaker eller på mark. De stora parkerna söderut som nu växer fram. Det var ju bara häromdagen på riksnyheterna om gigantiska parker, och det är markplacerade solceller. Om jag går tillbaka bara kort till det, så och fördelen har ju varit där att liksom drift och underhåll och liksom är det snö på cellerna, så kan man vända dem och sopa. Alltså det finns lite sådana fördelar med det, och om man vill göra det här storskaligt, så att det finns lite olika där. Men åter till då vindkraftsfrågan, så finns ju den möjligheten också. Det är också en källa till el, som man, och kunna organisera det. Men jag tror att det är väl att det kanske lite förfulande som syns lite mer. Men drömmen vore väl att även det utvecklades, och effektiva små vindkraftverk som inte störde utsikten.
Det kanske blir en annan sak också om man själv får elen.
Mm, absolut. Och jag tror att även, där sa du också att har man kontroll över elproduktionen, så tror jag också man blir klokare hur man använder elen. Men det är väl också en del i ett beteendeförändring, att ja, men okej, nu har man lite mer kontroll på ja, men energin, hur den både produceras men även förbrukas, och då tror jag man blir klokare också. Jag tror det är ytterligare en effekt av liksom att göra det här lokalt och tillsammans med andra i mer småskalig form då.
Om ni ska säga, det här är ju helt hopplöst att säga egentligen kanske, men alltså vi har ju haft en jättestor energikris i världen. Nu har ju priserna gått ner lite grann, men de är ju fortfarande ganska höga. Tror ni att vi som kommer komma tillbaka till de elpriser vi hade förut, eller är det här, om man då bara köper sin el, är det nya?
Ja, jag kan väl börja spekulera om vad jag tror om framtiden och elpriserna. Absolut, jag tror att vi har nog sett att, jag tror elpriserna inte kommer att ramla tillbaka på nivåer som var för 2, 3, 4, 5 år sedan. Där det var stabilt kring 40-50 öre här i norra Sverige för spotpriset under vintertid. Jag tror att det kommer att vara fortsatt höga elpriser, och vi kommer att se en mer fluktuation, alltså volatilitet på elpriserna. Att när det är höglast, då sticker priserna iväg väldigt mycket, det är kallt ute och så vidare. Så där tror jag kommer den stora skillnaden att bli. Och då blir ju också den här frågan med att kunna lagra el betydligt mer intressant, att titta på hur jobbar man med att vara en flexibel elanvändare också. Kan jag minska min el under de timmar när det är höglast för att spara pengar exempelvis. Så att jag tror att vi kommer att se större rörelser på energimarknaden, så priserna kommer nog att gå uppåt. Det är min gissning.
Det är ju jättesvårt och i dessa tider sia om framtiden med all osäkerhet. Det är ju så här. Jätteknepigt, men jag kan hålla med, jag tror som Erik att jag tror inte vi kommer att kunna gå tillbaka till det har varit, det tror jag inte, och möjligtvis en ökad rörlighet och kanske lite mer just det här att ja, men rörligheten när man tar hem, alltså utbud och efterfrågan kommer att liksom synas ännu mer även för privatpersoner och priserna kopplade till det, det tror jag, men det är jättesvårt att se om. Men jag tror att vi behöver göra något, vi kan inte fortsätta som det är, och det här som vi sitter och pratar om idag tror jag är en väg. Jag ser inte att det är liksom den allena rådande lösningen på energikrisen, så är det ju inte, men det är ett komplement som kan bidra till många vinster på många plan.
Mm, just det. Är det komplicerat? Om jag skulle vilja starta nu en energigemenskap med mina grannar. Är det komplicerat? Alltså rent så här lagstiftningsmässigt? Eller kan vi bara bilda en ekonomisk förening och sen så köper vi in en massa solceller och så kopplar vi upp och så är det klart?
Alltså man har ju gjort det här på andra ställen, så man skulle bara säga nej, det är inte komplicerat, det är bara att köra. Men det vill jag inte heller säga det, för det finns då fortfarande ett lärande som vi behöver göra i det här. Så att jag skulle säga att det har sina utmaningar, men det behöver inte vara så. Det är inte omöjligt och det är inte svårt. Utan mer att, ja, men vill man göra så är jag övertygad om att du och dina grannar skulle ta det här i hamn. För svårare än så är det inte. Men jag tror inte att det är liksom bara att knäppa med fingrarna så har du en park och en gemenskap som funkar och alla är glada och lyckliga. För där tror jag inte vi är riktigt än. Det är därför vi söker den här. Liksom, ja, men kunskapen måste bli bättre, måste bli högre. Även hos vi som organisationer, även hos Umeå kommun och andra. Att vi liksom fortsätter utvecklas där och följer tekniken och följer engagemanget hos medborgare och företag som vill göra något. Så att ni skulle fixa det, för andra har gjort det. Så varför skulle inte ni? Men jag tror inte det är så här bara att knäpp med fingrarna så är det klart.
Nej.
Men det finns ju tydliga liksom processer framtagna, vilka steg ni och i så fall skulle behöva ta. Så att, fullt möjligt.
Mm. Delar du den bilden, Erik?
Ja, men jag håller med absolut i mångt och mycket. Jag tror att det är precis som jag säger, man löser det inte så här tvärt, utan det är ju en del både lagar och regler som bara tuggas igenom, vad är det man måste göra, och sen måste ni också komma överens om hur ska det här skötas och hur lägger vi upp föreningen och så vidare, som jag tänker man som privatperson kanske jag skulle vilja ha stöd i det om jag startar en sån här förening, vad är det jag ska tänka på och så vidare, så att det blir bra för att funka över många år framöver.
Spännande. Och vill man, är man nyfiken och vill veta mer om sina förutsättningar, då tänker jag mig att man kontaktar sin närmsta companion eller sin närmsta energi- och klimatrådgivare. Eller vad säger ni?
Det låter väl som ett väldigt klokt råd.
Det tycker jag. Jag håller med.
Ja. Är det någonting avslutningsvis där som ni vill skicka med kring just energigemenskaper?
Nej, men att vi gör det. Alltså att vi liksom slutar prata om det och faktiskt våga visa här även i norra Sverige att det här är fullt möjligt. Det finns ju vissa skeptiker. Ja, norra Sverige och kallt och mörkt och eländigt. Jag tror att det är fullt möjligt som ett alternativ även i norra Sverige.
Mm.
Jag håller med, och jag tycker att vi borde testa det lite mer. Alltså någon som vågar ta lite lead på det, prova. Vi kanske får igång några exempel här via projekt och se hur kan man driva det här som sen kan bygga vidare på lokal kunskap och se att det funkar här och visa och så. Jobba vidare med det. Så jag tror att det kommer att gå framåt det här. Och jag ser också kopplingar att man tar det här vidare till, ja, men kanske man tittar på positiva energidistrikt där man har vissa distrikt som kanske producerar mer energi än vad man faktiskt använder på årsbasis och så vidare. Så det är intressant.
Spännande tider.
Absolut.
Får vi säga. Hörrni, stort tack för att ni var med i Klimatekot.
Tack själv.
Tack.
Nästa avsnitt blir alltså säsongens sista, och då ska vi ta ett helhetsgrepp på nuläget och framtiden. Har du något speciellt som du undrar över? Sök upp Klimatekot på Facebook och ställ din fråga. Jag heter Elin Leonberg och podden den görs i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun. Njut av våren och tack som har lyssnat.